Du vet, när vi säger att man ska välja en förebild och så vidare. Vi väljer någon, kanske någon från Ahlul Bayt alayhi salam, profeten och så vidare. Men grejen här nu, för att alltså, vi måste fatta att det här med förebilder, det sker alltså med steg, tedrij alltså. Det är så vi funkar. Vi har väldigt svårt att hoppa liksom till det högsta steget på en gång. Därmed, de som blir våra förebilder är oftast de som vi umgås med. Mm. Vilket blir vad då? Vilka vänner?
Våra vänner.
I skolan till exempel. Okej? Okay? Du kan säga förresten, du kan säga, ja, men vi tar att profeten, den heliga profeten, fred vare med honom, han är min förebild. Men i praktiken, de du umgås med och de du tar efter är dina
vänner.
Du lyssnar nu på Muslimpodden.
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jättevälkomna till ett nytt avsnitt av Muslimpodden. Mohammed heter jag och idag ska vi prata om förebilder. Sättet som vi prioriterar saker och ting i våra liv och hur vi sätter upp våra mål och hur vi rangordnar dem påverkas faktiskt ganska oftast av vilka förebilder vi har. Många av oss känner sig betryggade i att ens liv liknar ett liv av någon som man inspireras av, någon som man ser upp till och någon som man kan relatera till. Hur ser islam på det här med förebilder och är det viktigt att ha en bra förebild för att kunna växa som muslim och vad är en bra förebild enligt islam? Dessa frågor och flera andra kommer vi diskutera under dagens podd. Med mig har jag Sayyid Jarrar, doktorn inom islamisk filosofi. Häng kvar med oss. Salam alaikum Sayyid Jarrar.
Wa alaikum salam wa rahmatullah.
Hur mår du?
Alhamdulillah.
Tack. Hur har det varit med fastan?
Det har varit bra. Man har kommit in nu, man har passerat första veckan. Så att alhamdulillah, kroppen har liksom justerat sig till Ramadan-läget som jag kallar det för.
Alhamdulillah, shukur. Må Gud acceptera, inshallah.
Inshallah, från mig och dig.
Okej, jag undrar lite, jag har några grejer som jag undrar över när det kommer till förebilder.
Mm-hmm.
Hur viktigt är det egentligen alltså inom islam att ha en förebild och vad definierar en bra förebild?
Mm-hmm.
Så kanske två frågor där i.
Jättebra fråga. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعجل فرجه. Får jag bara säga en sak som jag tror att det finns en grej som vi kanske har fått det liksom, vad säger man, om bakfoten.
Mm-hmm.
Vi har tolkat det felaktigt helt enkelt.
Okej. Okay.
Vår förståelse utav religionen, eller ibland det kan vara så att folk fattar att religionen är typ i kontrast till ens vardagliga liv, ens kanske vad förnuftet säger, vad samhället är eller hur det funkar. Den är i kontrast, okay? Den är motpol.
Just det.
Men sanningen är att det är definitivt inte så, utan religionen är i fullkomlig harmoni med de här faktorerna som jag nämnde. Så det är ingenting konstigt. Tvärtom, skulle man ta ut religionen, då har man ett onaturligt liv.
Just det. Okay,
så det är väldigt naturligt och det har harmoni med vad förnuftet säger, hur människan funkar, du vet, hur ens psykologi är, hur samhället är och så vidare och så vidare.
Just det.
Nu ska jag komma till alltså en del av ditt svar. Okej, okay. Så innan, och varför jag säger det här, för att folk kan säga så, ah, men bror, varför, vi vill veta vad Koranen säger och Riwayat säger och det ena och det andra, absolut. Okej, okay. Vi vill veta det här, men jag vill säga någonting, att du ska veta att när religionen kommer och säger det här, den säger för att den är i harmoni med hur, alltså,
med förnuftet.
Med förnuftet och hur alltså, människan är.
Just det.
Okej. Okay. Nu, till de som har barn kan relatera till den här. Till det här exemplet.
Okay.
Barn kanske i sin unga ålder, låt oss säga under 3 år, 4 år, 5 år, när de kan börja tala och förstå lite, de kanske inte förstår innebörden utav ordet förebild. Du ser, vet du vad förebild är? Nej, jag vet inte.
Nej.
Men vad den gör och handlar är exakt det.
Att de har en förebild.
Den har en förebild. Det är inbakat i dem.
Mm.
Den härmar sina föräldrar till exempel. I sitt tal, i hur den går, hur den äter. Allt som föräldrarna gör, som den tycker är bra eller roligt, den härmar.
Under medvetet.
Så det här är inbakat i människan. Det vill säga att den förstår att den behöver ha en förebild för sin, liksom, för sin
framgång
och sin fortsatta, liksom, fortsatta liv.
Mm.
Så det här med förebild, att behöver man en förebild? Jag kan säga så här, du kan inte leva utan en förebild. Det går inte. Från början till slut, du har en förebild. Frågan är bara nu, precis som det här exemplet med barnet.
Just det.
Yani, har du greppat det eller inte?
Många har du erkänt det?
Ja, sant. Jättefin punkt. Har du erkänt det?
Mm.
För ibland det kan vara så att du jag avviker lite nu, men det kan vara så att folk säger att vet du vad? Amir al-Mu'minin är min förebild. Han tatuerar ja Ali och du vet, han tatuerar det ena och det andra. Men vi ser att hans sätt att leva är precis som du vet, ex-rappare, förstår du?
Just det.
Han skulle inte ens tatuera, om Amir al-Mu'minin var hans förebild, han skulle inte ens tatuera i första fallet, eller hur? Om vi får pika lite här. Okej, okay. Så i alla fall, det här med vikten av att ha en förebild inom islam, och vi kommer tillbaka till det. Jag vill säga så här, nummer ett, det här är ett förnuftigt koncept. Det är ett mänskligt koncept att ha en förebild. Det är omöjligt att inte ha en förebild. Det handlar om, precis som du sa, det handlar om att erkänna. Okej. Okay.
När du kommer till syftet med, ja, alltså, vad är egentligen vitsen med att, varför fungerar vi på det här viset, att vi behöver förebilder för att vi ska göra framgång, för att vi ska lyckas med saker och ting?
Jättebra fråga. Det handlar om egentligen, det handlar om att, alltså det finns, alltså man är medveten om att det finns faror. Okej. Okay. Och det här, när jag säger man är medveten, det kan vara så att man är undermedveten medveten. Man är medveten om det, men undermedvetet.
Just det.
Så man vet att det finns faror.
Okej.
Okay. Okay. Men man vet kanske inte alla gånger hur man ska tackla de här farorna.
Nej.
Okej. Okay. Så därför man behöver någon som kan ha passerat, okej, okay, tagit sig förbi sig de här farorna, som kan vägleda dig.
Som har lyckats med det här.
Mm. Okay.
Alltså det är lyckan som man inte egentligen vill kopiera.
Exakt. Så det är det som det kan vara. Det är precis som tänkte nu att, vet du vad, det är ett mörkt rum.
Mm.
Okay? Du vet att det är en person som har lyckats ta sig förbi det här mörka rummet. Det är typ som en labyrint.
Okay?
Så nu du vet, den här killen har tagits förbi. Okay? Han vet nu vägen. Jag vet inte, det kanske är en vägg, det kanske är ett hål i marken, det kan vara vad som helst. Eller hur?
Mm.
Så jag behöver någon jag kan, alltså, ta hjälp av för att undvika faror. Det här, de lärda inom filosofi, de säger att en av instinkterna som vi har, det är alltså att därför, alltså att vad heter det? Att försöka
förhindra
förebygga, alltså skada. Mm. Okej? Okay? Så den här är väldigt, alltså, som jag brukar säga, hårdvaru inprogrammerad hos oss. Okej, hur är människan?
Den är starkt förankrad.
Precis, den är väldigt starkt förankrad. Så på grund av det här, så, vad heter det, så behöver människan en förebild nu. Nu ska vi komma till religionen.
Okej.
Okej. Så Gud är medveten om det här, för det är han som har skapat oss ju. Så han vet hur människan är och vilka behov den har. Så även när det kommer till de själsliga, andliga aspekterna, så den behöver en förebild.
Okej.
När Gud skickar sin religion, han säger okej, det räcker inte med enbart en bok. Det måste finnas en person som kan visa dem vägen. Som har gått och som kan visa dem vägen.
Just det.
Som de kan relatera till också. Det här är jätteviktigt. Så,
som funkar som ett exempel.
Typ. Exakt, precis.
Så att man inte har bara liksom grundprincipen. Och vilket kan vara svårt att liksom räkna talet, så att säga.
Precis. Så det handlar om att man behöver ett exempel. Som har gått vägen, som kan visa vägen. Och det här är en av de, alltså, vad kan man säga, syften med varför Gud skickade, alltså, sändebud.
Mm.
För att de ska fungera som förebilder. Och när de är en förebild, då de kan vägleda.
Mm.
Hänger du med? Så till exempel, Gud säger i den heliga Koranen, A'udhu billahi minash shaitan rajim. Han säger, قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ annama ilahukum ilahun wahid. Okej? Okay? Så den säger att sannerligen, okej, okay, jag, alltså han talar för profeten då. Alltså säg du profeten, vadå? Att du är ingenting annat än en människa som det har uppenbarats för mig. Vadå? Det har uppenbarats för mig. Att vadå? Att yani, er herre är en.
Att berätta. Att
exakt. Att berätta att er herre är en. Och det här är ganska intressant. Mm-hmm. Så först Gud säger, vet du vad? Först det här konceptet med förebild måste appliceras. Jag är som er. Hallå? Mm. Jag är som er.
Relatera till mig.
Relatera till mig. Sen jag kommer säga, vet du vad? Religionen. Ja. Ja, religionen. Att Gud är en. Mm. Hänger du med? Mm. Så det här budskapet som jag försöker hämta nu, att du vet, Gud är en, det är nu mutaakhir, det är liksom försenat efter den första premissen, vilket är vad då? Att jag är som er. Jag är som er. Ni ska ta liksom mig som förebild, exempel. Eller att mig som exempel, precis. Mm. Och just det här med exempel, det finns en annan vers i den heliga Koranen som säger a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Okej. Sannoliken finns det för er en god förebild i Guds sändebud. Okej. Så yani, här nu Gud säger vad då, att sändebudet som jag skickat, utöver att han ska vägleda er, han är ett gott exempel. Han är en uswatun hasana. Okej, han är ett gott exempel. Sen versen fortsätter också. Av gott exempel för vem, kan man fråga? Är han gott exempel för alla? Yani, med andra ord, kommer vem som helst ta honom som ett exempel?
Just det.
Okej. Och Gud säger vad då? Liman kana yarjullah wal yawmil akhir wa dhakara Allah kathira. Okej, för den som önskar eller längtar efter Allah och den sista dagen. Okej. Och den som yani, påminner sig om Gud väldigt mycket.
Vilket i grund och botten alla människor egentligen.
Det är sant. Subhanallah. Yani, människan i sin fetra är det här egentligen. Vem önskar inte... Och låt oss bara byta ut termerna här nu. Mm-hmm. För att någon kan säga, vadå Allah? Jag tror inte på Allah. Du vet, min Gud heter, låt oss säga, något annat. Ja. Okej. Men låt oss säga så här, vi byter ut termerna så här. Den som önskar perfektion. Okej? Okay? Yawmil akhir, vad handlar det sista dagen om? Handlar om manifestation utav rättvisa. Vem vill inte det?
Just det.
Eller hur? Vem vill inte det? Mm. Vem vill inte det? Så egentligen, i grund och botten, man kan säga att alla människor önskar att ha en fulländad förebild och ett exempel. Problemet är att vi måste definiera vad det här fulländade är. För att man ska kunna se, vet du vad, jag tar till exempel profeten som min förebild.
Så man kan egentligen sammanfatta det som att syftet med att ha en förebild är att att uppnå perfektion, eller att komma närmare Allah subhanahu wa ta'ala.
Exakt.
Okej. Och då vill jag gå vidare till nästa fråga som kommer handla om när man väl liksom vill välja en förebild.
Mm-hmm.
Och när man väl har bestämt sig för att välja en förebild för att ta den här vägen utav för att stärka sig religiöst, rättare sagt.
Just det.
Och hur hänger det här ihop, alltså egentligen, om vi börjar med det istället? Hur hänger liksom att ha en förebild med religiositet att göra?
Jag kan säga så här, i dagens samhälle, om du inte har, eller så som vi sa, om du inte erkänner en förebild och medvetet rör dig emot det, du kan inte lyckas i din andliga eller religiösa färd. Okej. Du måste, för vi kommer ihåg när vi pratade om det förra gången, vi pratade om det här med att allting är i rörelse och så vidare, och jag sa att för att man ska kunna ha rörelse, man måste ha ett mål. Okej. Så nu, om du vill utvecklas, om du vill förbättras, okej. Så nu, förebilden kan bli en förkroppsligad variant utav det här målet. Okej? Till exempel vad då? Man säger, jag vill yani, bli utbildad. Okej? Jag vill få en akademisk utbildning, låt oss säga.
Just det.
Så nu, jag känner en broder, låt oss säga, han har gjort det här nu. Han är nu en utbildad tandläkare.
Just det.
Okej? Så nu, vad har han gjort för någonting? Han har förkroppsligat det här målet.
Som jag
exakt
eftersöker.
Precis. Så han har förkroppsligat det här målet. För mig nu, att gå från det abstrakta, att säga att jag vill bli utbildad och så vidare. Nu har jag ett konkret fysiskt exempel på alltså vad det innebär egentligen. Just. Och då är det mycket enklare för mig att ta mig dit.
Just det.
Rollen utav förebild är precis det här. Det konkretiserar, det liksom definierar oss vägen att ta sig till det här abstrakta målet. För annars, utan det här är det väldigt svårt.
Just det.
Så till din fråga, det här med vad är kopplingen mellan förebild och religiositet? Alltså, om du inte har eller erkänt en rätt förebild.
Hur ska man stärka?
Vad har du för kroppslighet nu? Mm. Det här, jag vill nå Allah subhanahu wa ta'ala, jag vill bli en bra människa. Men vadå bra människa? Bra människa, det är en abstrakt ting.
Diffus.
Det är väldigt diffus, exakt. Det är väldigt diffus. Mm. Det måste förkroppsligas i något. För vi människor, det är så vi relaterar till saker och ting som vi fattar.
Just det.
Okay?
Vilka kriterier ska en förebild ha? Mm. Alltså, det vill säga, vad är det jag ska söka en förebild för att välja och säga, nu är det här min förebild.
Ah,
och när är det lämpligast att välja liksom åldersmässigt?
Just det. Kolla här nu. Det finns, man kan säga, typ två kriterier när det kommer till att välja en förebild. Det första kriteriet, det är att han ska veta vad som är gott.
Okej. Okay. Okay, vad betyder det?
Okej, okay, jag kommer komma till det.
Okay.
Nummer två, han ska vilja gott för dig.
Mm.
Okej, okay? Så nummer ett, vi sa vadå? Han ska veta vad som är gott.
Okej.
Okay. Okej. Okay? Och sen nummer två, han ska säga, jag vill, nu när jag vet det här goda, okay, jag vill det goda för dig. Det här är, om man ska sammanfatta typ kriterier för en förebild i de här två. Nu jag ska utveckla lite.
Okay.
Så det här med vad som är gott, det är ju typ som vi har talat om tidigare. Det här med vad är perfektion egentligen?
Mm.
Okay. För att så länge som du inte har utvidgat den här betydelsen, vad gott är. Någon kan säga, men vet du vad det goda är? Att ha en utbildning, ha ett jobb, ha ett hus, ha en familj. Det här är det goda.
Mm.
Okay? Det här är hayatun tayyiba till exempel. Eller hur? Det goda livet.
Just det.
Okay? Så nu, han vet vad det här är. Han är det här goda nu. Mm. Okay? Han har kännedom om det här. Och nu, han vill det här för dig.
Mm.
Det här skulle typ kunna vara en kurator. Jag vet inte. Men hänger du med?
Mm.
Okay, förutsatt att kuratorn är utbildad och har lyckats med de här grejerna. Okay, har kännedom om det här. Okay,
det.
Och nu vill det här för dig.
Mm.
Right? Men om vi utvidgar lite mer. Vi ser, vet du vad? Ja, men det här är ju det goda. Alltså,
på den fysiska planet.
Exakt, för de här fåtal år vi lever här. Men vad händer... Alltså,
med den andra dimensionen.
Andra dimensionen. Vad kommer hända med evigheten?
Okay.
Och då kommer vi in lite på det här med vänner också. Okay? Jag får bara öppna en bracket här.
Shoot.
Okay. Du vet, när vi säger att man ska välja en förebild och så vidare. Vi väljer någon, kanske någon från Ahlul Bayt alayhi wassalam, profeten och så vidare. Men grejen här nu, för att alltså, vi måste fatta att det här med förebilder, det sker alltså med steg, tedrij alltså. Det är så vi funkar. Vi har väldigt svårt att hoppa liksom till det högsta steget på en gång. Därmed, de som blir våra förebilder är oftast de som vi umgås med.
Mm-hmm.
Vilket blir vad då? Vilka vänner?
Våra vänner.
I skolan till exempel. Okay? Du kan säga förresten, du kan säga, men vi tar profeten, den heliga profeten, fred vare med honom. Han är min förebild, men i praktiken de du umgås med och de du tar efter är dina
vänner.
Okej, okay? Så det här med och det här visar vikten utav att välja goda vänner. Okay. För dina vänner indirekt, alltså vare sig you like it or not, om du vill det eller inte, de kommer bli dina förebilder.
Man relaterar till dem.
Exakt, man relaterar till dem.
Man är, har gemensam ålder, man har gemensam intressen och
exakt.
Kanske gemensam skolår och så vidare.
Exakt, så det blir så. Yani ens vänner blir ens förebilder. Så det här är jätteviktigt man tänker på. Du vet, när man har vänner, man ska veta vad. Ah, det handlar inte bara att vi har kul och vi skrattar och det ena och det andra. Att vet du vad, jag härmar honom och den här personen härmar mig. Okay? Och jag tar efter honom och han tar efter mig.
Just
så det här är en viktig punkt. I alla fall, för att komma tillbaka till den här grejen med alltså kriterierna för... en förebild. Vi sa att det finns två grejer. Nummer ett, att personen ska veta vad som är gott, och två, vilja gott för dig. Okej? Okay? Okay. Så vi sa det här med det goda, det är hur du definierar det goda. Okej? Okay? Om du definierar det goda till bara det världsliga, då, yani, då han kan bara vilja gott för dig i det världsliga. Det är hans kapacitet.
Då vem som helst skulle kunna vara egentligen.
Ja, exakt. Men vi säger, vet du vad? Du har ju det oändliga.
Mm.
Och tänk dig nu så här, okej, okay, men jag har kanske nämnt det här tidigare, men det finns någon som yani, vill gott för dig i, låt oss säga, i en begränsad tid. Typ 70 år, 80 år. Okej? Okay? Men han vill inte dig gott för oändlighet.
Just
är han en god förebild?
Självklart inte.
Eller hur?
Är han bara 70 år jämfört med oändlighet.
Exakt, exakt. Så det här är grejen här nu. Att, yani, så det är därför vi säger att en religiös förebild, okay, det är en förebild som tar hänsyn till vem du verkligen är och vad du förtjänar. Mm. Okay? Du förtjänar det oändliga. Jag bryr mig om din akhira. Okay? Jag kommer inte göra vad som helst. Jag kommer inte säga vad som helst. Jag kommer inte ta dig var som helst. Jag kommer bry mig om din akhira.
Just det.
En sån person, han yani, är en person som har inkluderat de två domänerna. Okay? Så om vi kommer tillbaka till det här nu med att han vet vad som är gott. Okay? Yani, han vet, yani, om vi ska förenkla det här, en god förebild är en person som har yani, han är insatt i religionen, eller man kan säga så här, han är insatt med din oändliga dimension.
Mm-hmm.
Okay? Han är insatt i din oändliga dimension, och nummer två, han vill att du också ska fortsätta i all oändlighet på det bästa sättet.
Mm.
Det här är en god förebild.
Självfallet är det viktigt att personen också agerar enligt det också.
Taman, ah, sant.
Man tillägger det kanske som ett...
Det här är...
uppenbart egentligen.
Ja, men som sagt, allt vi säger är uppenbart. Men det, när vi säger förebild och att man är ett exempel, när blir man ett exempel? Man blir ett exempel när man, jag är den första personen som handlar kring det.
Just det.
Eller hur? Om jag säger till dig så här, bror, svär inte. Vi tar det här exemplet, svär inte.
Just det.
Okay. Eller begå inte de här dåliga handlingarna. Okej? Okay? Mm. Jag måste vara den första personen som
yani, inte svär och begår de där dåliga handlingarna.
Exakt. Jag ska ju vara ett exempel, jag ska föregå.
Mm.
Nu när jag säger det här, jag är en förebild, okej, absolut, jag är en förebild i ord men inte i handling, det vill säga jag är inte en fulländad förebild.
Nej, just det.
Okay? Så, och det är därför vi säger att när det kommer till den heliga profeten och resten av Ahlul Bayt alayhi wasalam, det är att allt de gjorde både i tal och i handling var att de gjorde i enlighet med Guds vilja.
Mm.
Okay? Det vill säga att de var förebilder både i tal och i handling. Och det här är en sån sann förebild ska vara. En sann förebild, han är förebild i både vad han säger och vad han gör. Och sanningen, den andra är viktigare. Den andra är faktiskt viktigare.
Det att de vill en, önskar en gott.
Nej, att man är en person som handlar kring det.
Ja, man handlar kring det.
Man handlar kring
det.
Och vi har riwayat som säger här också. Att inbjud alltså folk till religionen med dina handlingar, dina goda handlingar.
Mm.
Och det är ju för att det har en väldigt stark effekt. Många gånger det kan vara så här att du talar, okej? Okay? Du talar, folk som har barn, återigen, de kanske kan relatera till det här. Om föräldrarna säger så, vet du vad, jag vet inte vad, men de säger så, men du får inte kolla på TV samtidigt som du äter. Men som de gör dem själva det.
Okay,
de kan säga det 100 gånger. De kan säga det 100 gånger. Men så länge som de själva inte handlar kring det. Okay, effekten kommer antingen vara minimal eller effektlös. Men tvärtom. Hade de inte ens sagt det ens. Du vet vad, du får inte kolla. Alltså de gör det själv. De har inte tvn på när de käkar.
Mm.
Det blir naturligt för barnen att vadå? Att det här är hur man ska alltså förhålla sig.
Mm. Och, alltså när du nämnde det där med att alltså varför det oftast blir så att ens vänner blir ens förebilder.
Just.
Det har ju med att man relaterar till dem.
Just det.
Men hur är det med alltså jag tänker att många av de islamiska förebilderna som man talar om, vi skulle tala om profeten sallallahu alaihi wa alihi, eller resterande av Ahlul Bayt alaihi wasalam, eller till och med deras kompanjoner och deras följeslagare och även ulama och så vidare. Det kan vara så att många gånger att man inte relaterar på samma sätt till dem. det kan försvåra för den att ha dem som förebild i den bemärkelsen att man agerar och blir som dem och så vidare.
Aha.
Hur ska vi tänka kring det liksom? Och alltså, vad kan det bero på att man inte kan relatera? Hur ska man göra för att man ska relatera?
Det är en bra fråga. Det här med att man har svårt att relatera, låt oss uttrycka det så.
Mm.
Okej, för det är inte omöjligt. Jag skulle inte säga att bristen är nödvändigtvis med förebilden. Bristen är med dig eller med oss. Mm. Okej? För att yani, så som man har vänner. Okej, man säger så, vet du vad, det finns en person i klassen, han är värsta plugghästen. Mm. Och sen säger föräldrarna, bli kompis med den här personen, bli kompis. Eller hur?
Ja, ja.
För att den tänker, okej, om de blir kompisar, då kanske den tar efter och också börjar plugga.
Mm.
Och sen säger man själv, nej men jag vill inte, det är en och andra, men han är tråkig, han är nördig och det är en och andra.
Mm.
Alltså vad han antyder på här nu är egentligen att säga att det finns ett avstånd mellan personen i fråga och jag.
Okay. Emotionellt.
Ja, alltså det vill säga det saknas en harmoni.
Mm.
Okej, okay. Jag har inte ändrat mig tillräckligt. Okej, okay, för att jag ska kunna vara, alltså jag ska kunna klicka med honom.
Just det.
Okej, okay. Absolut. Det första jag måste göra, jag måste själv alltså ändra mig någorlunda.
Mm.
Jag måste ändra mig någorlunda för att jag ska kunna klicka med det här sällskapet.
Mm.
Så samma sak nu, en person som har ett liv som är
trassligt.
Trassligt. Ett liv utan, jag skulle säga, begränsningar. Mm. Det där är mer korrekt.
Just det.
Okay? Han gör vad han vill. Absolut, det kommer vara svårt för honom att relatera till den hela profeten. Det kommer vara svårt för honom att relatera till Ahlul Bayt alaihi salam. Det kommer vara svårt för honom att relatera till vilken annan framgångsrik människa.
Mm.
Okej? Okay? För alltså, framgång är med alltså, självkontroll. Egentligen, de här är ju förebilder i självkontroll. Ja. De bästa individerna i självkontroll. Okej? Okay? Så vad heter det, och du kan inte förvänta dig att vet du vad, men vi klickar inte, eller jag har svårt att associera mig själv till den här personen. Men vet du vad, du själv tar några steg i att, du vet, exempelvis i vårt exempel, att få självkontroll lite, ha lite mer kontroll på ditt liv, då kommer du se att, vet du vad, jag kan relatera till det här mycket mer.
Mm.
Okej, okay. Till exempel, men vet du vad, om du börjar ta studierna lite seriöst, då kommer du se att, vet du vad, den här killen i klassen som var nörd, som du kallade honom för nörd, vet du vad, nej, han är en bra kille. Och man skulle kunna alltså, ta del av hans alltså, umgänge. Så det handlar om ofta skulle jag säga, det handlar om att när folk säger, men vi klickar inte, eller du vet, det finns ett avstånd i det här, ett gap mellan mig och de här som jag har placerat som mina förebilder. Det är för att du själv inte har tagit något steg i form av förändring. Så det måste äga rum.
Just det. Så är det ju. Och jag tänker också att när man väl har liksom kämpat för att kunna välja en helig person som förebild, eller att välja religiösa individer som förebilder, då måste man ha kämpat. Och då tänker jag så här att när man sen har dem som förebilder, vilka ansvar medför det då? Alltså vilka ansvar medför det här förebildhavandet kan man säga?
Aha, yani, du menar ifall, låt oss säga att jag skulle vara en förebild för någon annan person, vad jag kommer ha
nej, för... Nej, men personen är, du som nu har valt en förebild,
okay.
Har du ett ansvar gentemot förebilden, liksom att du måste gå i förebildens spår?
Just det, aha, okej. Okay. Så vad är din fråga här nu?
Så min fråga är att, låt säga att jag har profeten sallallahu alaihi wasallam som förebild. Vilka ansvar medför det för min del? Att vad är det aha. Exakt som...
Okay.
Som jag behöver göra för att behålla det här, alltså,
jag hänger
den här
med.
Personen som förebild.
Jag hänger med. Alltså, förebild, någon gång man kan ställa den här frågan. Förebild, är det typ som en tavla man hänger upp hemma? Du vet såhär, men vet du vad, det här är min förebild. Okej. Okay. Och sen... Ja, du vet. Ja. Okej, hej då liksom. Du vet, och sen man går sin egen väg.
Det.
Och det här blev ingen förebild.
Mm.
En förebild är ju någon man ska ta efter.
Det var det som jag var lite ute efter.
Ja,
för många exakt. Gånger man kanske tatuerar namnen på
exakt.
Heliga personer eller har ja, profilbild på
exakt.
Olika lärare. Ja,
det här blev ingen förebild. Förebild, det är att du ska ta efter. Du ska ta efter personen. Du ska följa han. Inte just att du har liksom en bild på honom hemma eller du tatuerar hans namn och så vidare. Det här är ju, det här är vad jag skulle säga, vet du vad? Det här är kanske hur man i väst kanske vill presentera vad en förebild är. Och det är problematiskt.
Mm.
Att man säger, vet du vad? Så länge du bara tatuerar...
Eller du kan nämna bara...
Ja, men till exempel, vet du vad? Så länge du tatuerar... Ett annat exempel är, du tatuerar till exempel din frus namn och skriver jag älskar dig.
Mm.
Alltså, du är klar. Det här är inte sann kärlek. Nej. Och sen du vet, du umgås inte med henne, du spenderar inte tid med henne. Du kan ha hela kroppen tatuerad. Okej, du kan ha hela kroppen tatuerad. Det här är ju en falsk, ytlig, och det här går tillbaka till vad då? Att man har en måttstock till att allting ska vara ytligt. Och det här härstammar från en ideologi ju. Att man, vet vad, man har en ideologi där man säger att det ytliga är måttstocken.
Det materiella alltså.
Det materiella.
Ja.
Ah, du bara tatuerar, du lägger en tavla, bror, du är klar. Mm. Nej, det är inte så. Du måste gå vidare. Du måste försöka handla kring det här nu. En förebild betyder att du ska gå i hans steg. Inte att du ska liksom tatuera eller lägga en tavla eller lägga en profilbild. Det här är ju en falsk eller ytlig förebild.
Just det. Och hur ska man, om man skulle ha en falsk förebild, hur ska man göra för att ersätta den?
Aha. Det här med ersättning utav förebilder, återigen, en gång man kan säga så här, vet du vad, det kanske skedde för oss också, att man bara byter profilbild, men det där är inte en reell ersättning. Det där är en ytlig ersättning. Och det där är många, jag tror många hamnar där. De hamnar på en ytlig ersättning. De säger, ja, men vet du vad, nu jag har walla bror, han är min förebild nu. Okej, okay? Profeten är min förebild, Ahlul Bayt är min förebild, Imam Ali är min förebild och så vidare och så vidare. Men man har inte ersatt de man har i sitt hjärta, okej, okay, som förebilder. Okej, okay? Fortfarande man har kanske X, du vet, skådespelare, eller Y, du vet, sångare, eller jag vill inte nämna namn här så att det blir så här kaotiskt på något sätt. Eller typ så här, jag vet inte vad, okej? Okay? Så ersättning här, om man ska summera, hur ska ersättning gå till? Ersättning går till när du ändrar på dig själv.
Mm-hmm.
Okej? Okay? Så vet du vad, när jag måste ändra mig själv. Det måste ske en förändring inom mig.
Mm.
När det sker en förändring inom dig, då du kommer börja krossa de här statyerna som du har i ditt hjärta. Och då det kommer vara en harmoni mellan de här, de här förebilderna som du har placerat ytligt och de som du kommer ha i ditt hjärta. Så vad man kan säga så här, det behöver vara en förankring eller harmoni mellan de förebilder som ditt hjärta har tagit och de förebilder som du ytligt har tagit. Just. Där måste du liksom klicka.
Klicka.
Ja.
Mm. Självfallet. Ahsant, mashallah. Nu befinner vi oss under månaden Ramadan. Självfallet är det relevant att diskutera lite om kära Ramadan också. Så jag tänker att, vad har kära Ramadan att erbjuda när det kommer till förebilder? Det finns flera viktiga personligheter under månaden Ramadan som är i extra fokus, kan man säga. Vad har Ramadan att erbjuda?
Aha. Som sagt, det finns ett flertal händelser under den här heliga månaden som påminner oss om verkliga förebilder. Okay? Förebilder som verkligen kan ta oss till det här oändliga. Till exempel Sayyida Khadija alayhi salam. Vi har Imam Hassan al-Mushtaba alayhi salatu wassalam. Och vi har Amir al-Mu'minin, alayhi salatu wassalam. Men bland de här, alla är stjärnor. Alla är nur, så att säga. Alla är ljus. Men det ljus som lyser starkast är Amir al-Mu'minin. Utan tvekan. Så verkligen de kvaliteter som finns för honom, vilket är väldigt många. Okay. Bara att han var den som föddes i Kaaba. Okay. Hans födelse påbörjas i Kaaba. Okay. Och hans liksom shahada, hans martyrskap. Bara martyrskapet i sig själv är inte alla som får uppnå eller som får den chansen.
Just.
Och det här också, martyrskapet sker i samband med Laylatul Qadr. Okay. Mm. Som är khayrun min alfi shahr.
Också alltså, i en moské och en helig plats.
Precis. Så det här visar hur mycket Gud älskar honom. Hur mycket Gud vill separera honom från de andra.
Mm.
Okay. Han ger inte den här möjligheten till vem som helst.
Kan du nämna en egenskap som är, som verkligen behövs i dagens samhälle, som man kan säga men det här är verkligen en förebild som jag vill välja på grund av den egenskapen?
Jag skulle säga att en väldigt stark egenskap, och det är svårt att du vet, Amir al-Mu'minin är som en sol. Han har väldigt många starka egenskaper. Men den starkaste egenskapen som jag tycker i alla fall, som är relevant för oss och för våra ungdomar, det är den här egenskapen att vara lojal.
Mm.
Okay, han var väldigt lojal till den heliga profeten. Alltså verkligen, om du vill ha någon som gick exakt i profetens fotspår, det är Amir al-Mu'minin, alaihissalatu wassalam. Okay? Exakt. En person som inte sviker. En person när, du vet, profeten säger, finns det någon som kan så ta min plats? Du vet, det här, det är dödsuppdrag egentligen.
Så är det.
Okej, okay? I Laylatul Maqid. Vem vill ta det här uppdraget? Att du ska ligga i en säng, du vet att de kommer att komma och attackera dig. Okej?
Okay? Men du gör det för profetens skull.
Exakt. Och vem tar den här utmaningen och vem får den här chansen? Amir al-Mu'minin alltså. Så han var extremt lojal. Okej, extremt lojal till sin tids imam. Det här är viktigt.
Mm.
Den heliga profeten är en helig profet. Men han är också en imam. Sin tids imam. Så varför jag vill säga att det här är relevant för oss. För den här lojaliteten är någonting som vi måste förankra inom oss när det kommer till vår tids imam.
Just det.
Och det här verkligen, vi måste, alltså no jokes här nu. Vi måste ställa oss den här frågan. Är vi lojala till vår tids imam? Följer vi hans fotspår? Okay? Gör vi så som han önskar? Lever vi vårt, om han kommer imorgon, kommer jag skämmas? Kommer jag säga, vänta, låt mig, du vet, ibland du vet, när man har så här oväntat besök, gäster som du plingar på. Mm. Så vänta, jag måste bara fixa lite, du vet, jättekaos, man skäms, du vet, det kanske är ens föräldrar, det kanske, du vet, man har lite knasgrejer hemma, jag vet inte vad, du vet, man måste, ska det vara på det sättet? Den tolfte imamen kommer och du vet, vi säger vänta, vi liksom, våra kläder, hur vi ser ut, hur vi, alltså vilka vänner vi har, vad som spelas i bilen, hur våra mobiler är, vi säger vänta, inte nu, är det här att vara lojal till den tolfte imamen?
Jag
tvekar alltså. Så i alla fall, så den här kvaliteten är extremt viktig, att man ska kunna vara lojal. För att om, och vi, låt oss vända på det här. Vad är en person som inte är lojal, vad är han då?
Illojal.
Och vad betyder det?
Det betyder ju att man sviker.
Exakt. Och ärligt talat, det här är någonting alla fattar idag. Att en svikare är bland det värsta.
Så är det.
Eller hur?
Så är det.
En svikare är bland det värsta. I vänskapsband, om det finns en svikare, kallas man inte vän längre.
Mm. Svek är ju relevant i alla typer av relationer.
Exakt. Idag. Så du vet, om du sviker någon här nu, yani, kan grunden till relationen är liksom, den är skakad. Exakt. Så det här är också, ibland är det, alltså vi kan fatta saker och ting genom dess motpol. Så det här, om du inte är lojal, du är illojal, det kommer leda att du kommer vara en svikare.
Mm.
Och en svikare, det är det värsta som finns alltså.
Jo.
Att vara en svikare till sin tids imam. Alltså, just imagine that, liksom, föreställ dig det.
Mm.
Ja.
Må inshallah att Gud gör oss till lojala faktiskt till våra imam, men även till våra principer och till vår tro. Sånt. För att många gånger man kan tro att alltså lojalitet till imamen eller lojalitet till profeten, det är ju lojalitet till islam, till våran tro också. Jag tänker kring Laylatul Qadr egentligen, som närmar sig nu.
Just det.
Vilka råd finns det där egentligen? Vad är Laylatul Qadr för någonting? Om du kan bara ge en sammanfattad bild av Laylatul Qadr.
Okej, okay. Tamam. Inshallah, jag kommer väldigt kortfattat, inshallah, till nästa avsnitt vi kommer vara, då kommer säkerligen leda till en qadr inträtt och så vidare, eller layal en qadr, jag kommer gå in på det där lite, så det kommer komma lite mer om det, men kort, du vet, först och främst vad är Laylatul Qadr? Laylatul Qadr är den kväll som den heliga Koranen uppenbarades. Okay? Gud säger den heliga Koranen, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, inna anzalnahu
fi laylatin qadr.
Och i andra verser, fi laylatin mubaraka. Eller hur? Så det här är en kväll som den heliga Koranen uppenbarades. Okej, någon kan säga så, ah, men vadå? Jag har hört att alltså, vadå, Koranen den uppenbarades, du vet, i samband med olika händelser som profeten var på, eller olika tidpunkter och så vidare.
Frågor som kom
upp. Frågor som dök upp. Precis. Hur kan vi koppla de här två? De lärde har förklarat, sagt så här, att det finns två typer av uppenbarelser.
Av Koranen,
precis. En gång essensen, realiteten, okay, utav Koranen uppenbaras.
Okay.
En gång, nej, dess tafsil, dess detaljer, den uppenbaras. Okay? Så i Laylat al-Qadr, vi säger att vadå? Att essensen, realiteten utav Koranen uppenbarades till den heliga profeten. Så det här är en grej. En annan grej är så, ja, men du har ju ibland nämnt Layal al-Qadr, och du vet, alltså Layal al-Qadr betyder
flera kvällar.
Så har vi en kväll eller flera kvällar, och liksom vad handlar det om? Vad det handlar om egentligen är att vi vet inte det exakta datumet för alltså Laylat al-Qadr. Okej.
Okay. Lite som en hemlighet.
Ja, det är en hemlighet, precis. Däremot har vi riwayat som indikerar på när alltså Laylat al-Qadr kommer att inträffa. Okay, vissa riwayat säger de den sista halvan utav
Ramadan.
Vissa säger kanske de sista 10 dagarna. Men mer specifikt, de riwayat som vi har som är väldigt starka, som är väldigt mer precisa, de säger 3 stycken datum som de talar om, vilket är den
19,
21 och 23. Vet du, Shah Ramadan. Så, och vi har en ännu mer specifik riwaya. Det är en person som frågar den heliga imamen, som säger att jag kommer inte kunna delta exempelvis den 19. Vad ska jag göra? Då säger han att delta på den 21 och 23. Sen säger han, jag kan inte delta på den 21 heller. Då säger han, se till att du deltar på den 23. Yani, så det starka ihtimal eller sannolikheten, det är den 23 natten. Så i alla fall, så det är därför vi har det här grejen med vi säger Layal al-Qadr, för vi vet inte, vi vet att det är någonstans i det här tillfället, okej. Okay? Men mest, alltså förmodligen någon av de här 3 nätterna. Så därför säger vi till vad, för att inte missa alltså det här tillfället, så vet du, försök att ta del av alla de här 3 nätterna.
Vad exakt är det man inte ska missa?
Okej, okay, så bara för att få lite mer perspektiv på det här med Laylat al-Qadr. Vi har i vissa riwayat som säger att, vet du, att Laylat al-Qadr är alltså är hjärtat av Shah Ramadan. Okay. Hjärtat av Shah Ramadan. Det är ett tillfälle som vissa riwayat säger att yani, dina qadr, alltså dina alltså händelserna kan man säga för nästkommande år fastställs. Okay.
Ditt öde typ.
Ja, kan man säga. Så det här visar på storheten. Visar på storheten utav Laylat al-Qadr. Till exempel också det här med synder som förlåts och så vidare. Så på grund av det här, när vi vet att det är en väldigt mubarak, alltså en välsignad natt, den heliga Koranen uppenbarades, och jag vill också bara påpeka det här, för att i den heliga Koranen den säger in anzalnahu fi laylat al-qadr, okej, okay? Den här alltså uppenbarelsen, så som verbet här nu säger, är och fortsättningen också, den har en istimrar, den indikerar på en fortsättning. Okej. Okay. Verbet är på ett sådant sätt att den indikerar på en fortsättning. Och om det är en fortsättning, då betyder det med andra ord, så vet du vad, att varje Laylat al-Qadr, realiteten av Koranen uppenbaras.
Mm-hmm.
Okej. Okay? Om varje Laylat al-Qadr, realiteten av Koranen uppenbaras.
Det måste finnas en mottagare.
Det måste finnas en mottagare. Och vad är frågan? Nu tänkte jag, så här. I allting, i vanliga, du vet när man har till exempel 2 teleantenner. Mm. Okej? Okay? Eller de som har parabol, förr i tiden man har parabolantenner. Så vidare. För att du ska kunna motta en viss signal. Mottagaren måste ha, alltså vara i synk med sändaren. Hänger du med? Du kan inte liksom sätta upp en pinne.
Nej.
Eller hur?
Vinkelmässigt
typ så här, typen utav vet du, den här mottagaren måste vara på ett visst sätt. Det måste finnas ett samband mellan de här två. Mm. Det måste finnas en harmoni mellan de här två. Okay. Då ställer vi oss frågan, så, alltså till vem nu uppenbaras realiteten av Koranen? Är det mig och dig? Vi är syndiga människor. Okej. Okay. Vi är inte yani,
kapabla
ens att, du vet, för den ytliga Koranen ens att vara fulländade, vet du, mottagare. Så till realiteten av Koranen, det måste vara en fulländad människa. Okay. Det måste vara fulländad människa. Och här de lärda säger att, vet du vad, mottagaren här nu är var tids hujja, var tids Guds bevis, vilket vi säger nu, det är vår tids imam. Okej? Vilket är den 12:e imamen. Den 12:e imamen, det är för honom som varje Laylatul Qadr, vadå? Alltså realiteten av Koranen uppenbaras på honom.
Just det.
Så det här är alltså ett nötskal egentligen med Laylatul Qadr. Det finns väldigt mycket att säga och så vidare. Bara liksom att kasta in ett kort praktiskt råd.
Kör.
För att avsluta det här kapitlet med Laylatul Qadr. Inshallah till kanske till nästa avsnitt.
Nästa gång kommer vi diskutera
det mer detalj. Jag skulle säga så här. Det första praktiska rådet, precis som vi gav det här praktiska rådet om Shah Ramadan. Jag säger samma sak här nu fast med Laylatul Qadr. Det är nummer ett. Alltså essensen, missa inte Laylatul Qadr. Alltså ta vara på det. Det är mitt första råd. Första praktiska råd, ta vara på Laylatul Qadr. Okej? Okay? Om du har ett upptaget schema, vi alla är upptagna. Säg till mig någon som inte idag klassar sig eller säger att han inte är upptagen. Den person som är, han har ingenting för sig, han säger, du ringer honom, det smsar honom, bro, vad gör det? Han bara upptagen. Eller hur? Är inte så? Okej? Så även om du har ett upptaget schema, se till att för de här tre nätterna i alla fall dedikera tid. Om du inte kan dedikera tid, vi kan inte gå in på andra råd. Ja, men du ska läsa Koran eller du ska göra ahya, du ska vara uppe hela natten. Allt det där är sekundärt. Okej? Okay? Så det primära är först dedikera tid.
Var villig. Alltså.
Var villig, ha viljan, inse att det här är en stor grej. Dedikera tid. Och så är det, vi snackade om det tidigare också. Många kanske säger så här, men du vet, jag har inte fattat storheten av det här och så vidare. Jag kommer inte göra det förrän jag har fattat storheten. Eller vad det innebär.
Som att neka att ta medicin tills man vet exakt vilka mekanismer.
Ja, vi har sagt att det här är inte ett förnuftigt sätt att göra. På samma sätt, du har skolplikt. Ja, du kan inte säga att jag vill banga skolan. Nej, du måste gå till skolan och sen inshallah du kommer att inse att varför skolan är bra för dig. Så jag säger, dedikera tid för alltså, de här nätterna. Det är nummer ett. Okej? Okay? Nummer två. Bland de många amal som existerar, handlingar som existerar. Okej? Okay? Det finns alltså många av dem skulle man kunna klassificera som alltså rituella handlingar, typ som att läsa Koranen, att vara uppe och be, typ att göra dhikr och så vidare. Det finns många sådana som vi kan komma in på, till exempel att tvaga sig, göra ghusl och så vidare. Det här är alltså fysiska handlingar.
Okay.
Som är nödvändiga. Men jag vill alltså hinta på en grej här nu. Och det är alltså som har egentligen, det är två aspekter av det här. Det är ett, att lära dig av, alltså om religionen, och två, reflektera kring det här. Och det här är en av de rekommenderade handlingarna faktiskt. Att under Laylatul Qadr, att det är rekommenderat att du ska studera religionen och att alltså reflektera och fundera kring det. Okej, precis. Det här är jätteviktigt. Och det är verkligen någonting som vi brister på. Eller hur? Så till exempel, så vad betyder praktiskt? Praktiskt kan vara så här, vet du vad? Man kan komma till moskén, man kan samla sig runt en person som har studerat. Du vet, fråga honom. En cirkel, en halaqa, du vet, i moskén man kan ha. Så. Eller man inte kan vara i moskén, kanske bland andra bröder. Jag vet inte, det där kan man själv hitta på. Men man kan, eller kanske när man inte har möjlighet till det, kanske kan lyssna på en föreläsning.
Lyssna på
våran podd. Man kanske kan läsa en bok, några sidor. En broder kan ta så här, han kan ta en bok, han kan redovisa, sen kan man diskutera kring det här. Och sen inshallah fortsätta med det också, självfallet. Men i alla fall, så det här ska jag definitivt säga. För att nu, det som är hotat idag för en ungdom är inte att han någon gång kanske, du vet, ber en bön eller tvagar sig eller gör ghusl. Det som är hotat idag är essensen av hans tro. Den är skakig.
Hjärtat alltså.
Exakt, hjärtat är skakat. Så för att alltså förstärka essensen, för att du vet, alla de här furu'at, alla de här praktiska handlingarna,
de
bygger ju på en förståelse av religionen. Om den är skakig eller tom, vad du gör är liksom en ritual baserad på noll alltså. Förstår du? Jag kommer ihåg att det fanns ett klipp. Jag kommer ihåg någonstans i Asien som de hade en manifestation för alltså Muharram och Ashura. Okej? Och de frågade individerna där att men vad handlar det här om? Vad är det här för någonting? Och tro mig, de sa att vi vet inte. Vi vet inte vem det är. Men våra förfäder har gjort det här, så vi gör bara det här. Och resten av året, de är som alla andra. Mm. Okej, men de bryr sig inte om ahkam, de dricker och äter vad som helst. Förstår du? För att religionen har blivit tom här nu. Så tillbaka till rådet här nu, det är att studera religionen och reflektera kring dess budskap. Det är mitt alltså andra råd efter att du ska ta vara på de här nätterna.
Ahsant, jazakumullah khair.
Tack så mycket.
Tack så mycket allihopa för att ni lyssnade på den här podden, på det här avsnittet. För att summera, att välja förebild är en essentiell del av varje människas liv. Så det är ingenting man kan gå runt. Sharam Allah är verkligen ett tillfälle för oss att se efter lite. Kan vi verkligen hitta en förebild under Sharam Allah som vi kan efterlikna i våra liv? Och svaret till ja, Amir Omri alayhi salam, är det bästa exemplet som vi kan välja. Så inshallah ta'ala, lite mer om det och lite mer om Lailatul Qadr nästa avsnitt. Häng kvar med oss inshallah till nästa avsnitt. Och assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Du lyssnar nu på Muslimpodden.